Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med TH, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen ska du vara till podcasten om valet 24 som handlar om presidentvalet i USA och allt där kring. Det är inte lite det. Med mig Henrik Thorsson och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Välkommen med.
Ja, hej. Tack.
Och man blir liksom varje dag överraskad av det. Det hände så mycket. Vi hade tänkt att det skulle vara sånt lugnt val det här. Lugnt år. Vi var lite missnöjda med kandidaterna. Liksom att de borde ha bytt ut dem redan förut. Och nu har det hänt så mycket. Och det senaste är ju liksom att det är ett nytt attentat troligtvis som har skett mot Trump här i den här veckan då. Och så hade vi den här tv-debatten. Men det här med attentatet först, alltså, är det en stor grej? Är det så det är att vara en sån här kändis? Eller vad ska man tänka?
Grejen är att då jag kollar på nätet så det har inte så himla stora rubriker som man skulle kunna tro, för att det är som bara en händelse. Okej, nu blev det ju inga skottlås, eller liksom att han fick tillfälle att börja skjuta den där typen. Det verkar som att det inte skulle ha väckt samma uppmärksamhet som det där första mordförsöket på honom, för att det är liksom inte... Okej, det var ju inte, han blev ju träffad i öra inför publik och så vidare. Så att det handlar ju förstås också om själva medialiseringen, att ske någonting i direktsändning eller inte. Men det är ju ganska anmärkningsvärt att sånt där inte får egentligen någon större uppmärksamhet än vad fallet är. Så att det är ju inte sagt att Trump nödvändigtvis ens vinner på det hela i termer av opinionsundersökningar eller något sånt. Så att det... Främst så kanske jag tänker att jag är rädd att det här triggar andra galningar.
Nya
vi säger nu den här med AK-47 på golfbanan, att det är ju inte sagt att han skulle ha vidtagit de här åtgärderna om inte där i Pennsylvania skulle ha inträffat redan. Att det ena ger det andra. Men att vi kan väl anta att de här säkerhetsåtgärderna kring Harris och Trump så lär ju inte bli mindre i alla fall.
Det, på ett sätt kan man se det som just en del av det att vara president eller för detta president i USA. Men å andra sidan kan man se det som Trump gör, nämligen att det är Biden och Harris fel. Att det är de som jagar ut det här.
Jo, men själv allt tänkande hos Trump så går ju ut på att liksom de som inte liksom följer hans ego så är onda människor. De behöver man inte ens vara demokrater. Man kan ju vara en registrerad republikan som inte tillräckligt mån om att slicka honom igen. Så ska de bort helt enkelt. Att han är väldigt... Det är svårt att tänka sig någon som skulle kunna dela ett land mer än vad den där kan göra.
Nej, så är det ju. Så både hans retorik, men på sätt och vis naturligt då också motståndarens retorik. Jag menar, säger man att demokratin kommer att förstöras om han blir president, då jagar man ju upp sånt här. Men jag menar, samtidigt kan man ju inte säga det, för att man tror ju att det är så kanske då.
Ja, för att om han snackar om att han vill bli diktator för en dag och allt sånt, han formligen inbjuder ju till att trigga de andra.
Jo.
Att nu låter det som att man ska skylla all polarisering på Trump, men jag menar nog liksom bidrar han ju väldigt, väldigt aktivt. I hans fall, det är ju aldrig en utsträckt hand eller en kompromiss eller någonting sånt. Att det finns ju inte på kartan då det gäller honom.
Nej, precis. Ja, intressant. Det här hände ju alldeles för någon dag sedan, och förra veckan dominerades ju av tv-debatten. Vad är dina tankar om debatten som var förra veckan?
Det som vi spådde, så det inträffade liksom vilka saker de skulle tala om och så vidare. Men sen då kom det ju de här överraskningsmomenten med att Trump påstod att det är vanligt att invandrare äter upp husdjur. Och att det där är ju för övrigt någonting som hans parhäst J.D. Vance har fört fram tidigare. Och fått en del skit för det, så därför var ju förvånad att Trump liksom drog upp det där samma. Och sen det här riktigt vansinniga är ju att demokrater förespråkar abort efter födseln. Det är ju alltså på På ren svengelska, contradiction in terms, det är inte en abort längre, då är det ju ett mord på en liksom levande människa. Och sen en sån här liten detalj att det är ju aldrig någon demokrat som har förespråkat någonting sånt. Så att jag undrar liksom, vad är för galning som lyckas sprida ut det där? Men det är ju någon som, jag menar, till att komma med sånt, alltså det överskattar ju inte intelligensen på vanligt folk åtminstone. Och att en presidentkandidat håller på med det, så tycker man skulle kunna ha lite högre nivå. Men då är det ju det att en hel del människor verkar ha blivit förvånade över hur Trump höll på i den där TV-debatten, och då undrar ju nog som att har de inte sett på TV eller öppnat en tidning under de här, sådär, han har ju hållit på hela tiden. Så att det är ju det här inget nytt under solen tycker jag. Det är ju ständigt det här konfliktsökande helt enkelt.
Men man var väl ovan att se honom i underläge kanske eventuellt. Jag vet inte hur mycket du såg av den, men den där känslan av att han kämpar och försöker komma upp igen till kanten, det är ju, han brukar ju vara ganska trygg där när han brukar uttala sådana här saker. Men nu var han ju liksom down, så
ja,
kan det
ja,
vara
ja,
det som man reagerar på, att det var ovanligt?
Det kan hända att det blev en reaktion på det, för att det som ju snackades före så var ju att Harris stack väl inte under stolen att hon liksom förtränade sig för den här debatten och hade någon som var till och med utklädd till samma kläder som samma typ av kläder som Trump och sånt, för att alltså öva.
Ja, ja.
Och Trump sa ju bara nej, men det där klarar han enkelt som helst, så att han gick bara dit. Jag kan väl tänka mig att han överdrev den saken, men att jag tror väl nog att hon hade gjort läxan bättre än vad han gjorde helt enkelt. Så blev han ju liksom elak.
Men det här med att han är så där, om man då förvånas över att hur håller han på, så har man missat att han har hållit på så där som du säger länge. Men det är svårt att vara liksom objektiv då. Det är svårt att inte ta ställning i vår position också som liksom mot en sån som Trump, eller hur? Eller hur gör man det? För sånt där gillar man ju inte om han
Nej,
ljuger.
Vi har ju våra värderingar formade av vår värld, vår verklighet, och det ser man ju om vi nu plockar in både vicepresidentkandidaterna och presidentkandidaterna, så den här Tim Walz, så han verkar ju folk tycka bra om här, men det beror väl på att han är liksom ganska lik oss, han är liksom som en nordbo ungefär i
ja,
sin framtoning och så vidare, och klart nu kan det hetta till här också, men att här man väl kanske mer benägen att reagera på ett beteende som känns lite osiviliserat helt enkelt, kallar det då att man inte är objektiv eller inte, men jag menar han inbjuder ut till kritik, att det blir ju också löjligt att typ vi eller någon avlönad journalist ska sitta och hacka lika mycket på bägge kandidaterna ifall det är helt uppenbart att någon är mer elak än den andra, vilket ju den där har varit sedan mitten av 10-talet då han kom fram och ville bli republikanernas kandidat.
Det som har kritiserats ganska hårt, jag tror mer nu efter en vecka, alltså ju mer och mer tiden går, det är de här två moderatorerna som ledde debatten, som jag tyckte direkt var duktiga. Alltså jag tyckte de var riktigt bra, men jag är lite mer blandad nu. Och det handlar ju om det att det sägs ju att de fact-checked Trump, alltså sa till honom att det var fel det han sa vid några tillfällen, och sen gjorde de inte det med Harris, och då anser ju hela Trump-lägret att de här var på Harris sida, och jag tycker kanske det kanske de var det faktum, men utifrån vad vi sa nyss att det är väldigt svårt och liksom, hur ska man vara neutral när någon står och säger sånt där?
Vi säger så här, sa Harris någonting som de borde ha ingripit i via factcheck, så att där har vi det igen, att om en står och pratar skit och den andra liksom inte kommer med en massa horribla lögner, så man kan ju inte kvotera tillsägelserna.
Nej, men det Trump säger är ju att de inte sa till när hon påstår att han följer den här 2025, du vet, grejen, och det är att vissa stater inte gör undantag för abort, till exempel vid våldtäkt och så, som han menar är fel. Och de två sakerna menar han, men det där med Project 2025, det kan ju inte de dementera, för det är ju han som påstår att han inte har läst det. Så det är lite konstigt varför de skulle säga, ursäkta, han har inte läst den, det kan de ju inte göra.
Nej, och jag menar, nu finns det ju... Finns det väl, nu kan jag inte ta bort lagstiftningen utan till mig, men finns det väl delstater var det helt enkelt hopplöst att få en abort även om du har blivit liksom våldtagen eller resultat av incest eller någonting sånt. Så jag förstår liksom inte var de borde ha gripit in.
Nej, du har rätt.
Skulle man gripa in mot de där sakerna så skulle man hamna och gripa in på princip varannan mening som Trump sa.
Ja visst. Nej, men jag tycker det var jättebra synpunkt. Och en sak som jag som tv-person tycker är helt uppenbart, det är att om man tittar på hur de tog bilderna med kamerorna, så tar de lite grann ovanifrån på Trump. Och det är inte bra, för att den som blir filmad lite ovanifrån, den blir sänkt. Medan Harris hade en väldigt bra bild. Hon satt mitt i rutan på det viset, tittade starkt fram. Man vet ju inte om ABC liksom har tänkt på det eller inte. Det sägs ju att ABCs chef är ju en av de bästa vännerna till Harris. Och det är hon som har sammanfört Harris och hennes man till exempel. Trump hade redan nu tydligen åtminstone 5 minuter mer än Harris i tid dessutom. Och det var ju med hjälp av de där programledarna. Men alltså
ja, så jag menar, det skulle demokraterna kunna ta fram i sådana.
Jo, det har nog gjorts, men det handlar väl mest om att hon ska visa upp att hon duger, och så mycket annat handlar inte om, eller hur?
Jo, för att hon har ju inte liksom synt så riktigt mycket över en smekmånad där med väljarna, men att det här är det här. Hon vann det där med jämt, men jag menar, om de kritiserar moderatorerna eller filmvinklar och sånt, så kan man väl också ta upp att varför fick den ena 5 minuter mera tid, vilket är ganska mycket i tid.
Ja, visst är det. Men det största hände ju efter debatten, när en person som hade tittat på debatten bestämde sig, inte helt överraskande, att embrace, nämligen Taylor Swift, med en av världens största idoler som har så mycket folk på sina sociala medier. Och då blir det liksom, wow, det var den största händelsen den dagen, men att vad ledde
det? Ja, inte för mig, men jag vet att jag har väckt uppmärksamhet.
Är du ingen Swiftie, Klaus?
jag kollade hennes kändaste låtar och jag kände inte, de lät flyktigt bekanta, men jag är mer för Hank Williams och Johnny Cash.
Ja, precis. Nej, men Trump gillar inte heller Swift av olika skäl.
Nej, det tror jag säkert.
Men jag har inte heller tyvärr hört henne så mycket. Men det är ju intressant när kändisar kommer ut så där och de har ju, drar ju med sig folk. Jag tror att det var så, men rätta mig om jag har fel, i något av de tidigare valen, 2016 eller 2020, troligtvis 2020, när hon gjorde så också, då väl Biden, och personer registrerade sig jättemycket efter det då.
Ja, det har väl varit fallet nu också, vad jag förstått, så att, men det är ju ingenting nytt, nu har det hänt tidigare i historien att liksom Harry Belafonte uppträdde i Kennedys valreklamer
Det som man pratar om nu, någon vecka efter den här debatten, det är ju att den invändning som Trump faktiskt gjorde i slutet av debatten och sen som han har sagt på sina tal som han har haft efter det, varför har inte Harris gjort alla de här sakerna hon påstår att hon vill göra nu framöver? Varför har hon inte gjort det i 3,5 år när hon har varit med där i maktens rum? Det är många som påpekar att både det här med ekonomin och det här med att hon inte redan har gjort de här sakerna som hon säger att hon ska göra. Delvis är det ekonomi det handlar om. Så vad säger man om sånt då?
Det är ju ett kanske bra tecken på att Trump inte hade gjort läxan speciellt bra, för att det där ska han ju inte vänta med till slut. Att han borde ju kasta fram det där liksom under de 5 första minuterna, inte under de 5 sista, och på något vis styra det hela och peka på att, men du säger ju att du har gjort en massa saker, men att det kommer ändå att vara vicepresident 3,5 år, att han liksom inte, presidenten lyssnar på dig eller har du ingenting att komma med. Så.
Just det. Men jag menar, vi har ju pratat om att vicepresidenten inte har någonting att göra och ingenting att säga till om. Så egentligen är det väl inte så förvånande att hon inte har kunnat göra så mycket, eller?
Nej, men jag skulle nog ändå ta upp det i en debatt. Vad har du gjort där liksom? För att jag menar, vicepresident är ju Det är liksom, man kan ju ta makt och inflytande också om man genom att visa sig duktig och kunna påverka presidentens tankegångar med olika saker.
Så kanske det är ett bra argument och svaghetstecken ändå i alla fall. Vi får se vad som utvecklas vidare. Om presidenten har makt, jo, men det liksom avgörande är ju vad som händer i kongressen sen. Är senaten med presidenten eller emot? Och är representanthuset i någon mån också med eller mot presidenten? Så vi har ju också ett sånt val som kommer upp nu. Så hur ser det ut med den här frågan? Senatsvalet framför allt då?
Ja, det här, samtidigt som man väljer president är det också val till senaten och representanthus. Men det där med representanthus kan vi ta en annan gång. Men i senaten så där lutar det ju mot att republikanerna kommer att överta makten.
Jaha, det är
För
så alltså.
det, ja, det är ganska överskådligt. Jag säger att därför att det är ju 100 personer som sitter där, men de byter ju bara ut, det är bara en tredjedel av platserna per gång
Just det,
som
ja.
står på spel, därför att de blir ju valda på 6 år. Så att den här gången är det de som valdes 2018 som helt enkelt har nått slutet av sin mandatperiod. De som blev valda 2022 så har ju 4 respektive 2 år kvar. Och det är ju då totalt 100, och då det brukar vara ungefär 3 dussin platser som står på spel vartannat. Och det borde väl vara 33, men det är ju alltid någon som typ dör eller av någon annan orsak lämnar posten i förtid. Så det brukar handla om en 35-36 stycken. Och nu har ju då Demokraterna ett övertag på 51-49, men att det där så. Så det där är nog mycket körledning. Om man nu ska ta någon, till att börja med kan man ju nämna en som heter Bob Menendez, så jag tror nog kanske inte att de som hör på oss kanske känner till honom, men att det är ju faktiskt en tungviktare som, han fick ju foten helt enkelt därifrån. Han är en demokrat från New Jersey. Han har suttit där sedan 2006 och ville bli vald för en fjärde 6-årsperiod, men att han avgick för en tid sedan, och det där skulle ha väckt mycket mer uppmärksamhet, men att det har varit som så mycket kring presidentvalskampanjen. Men han hade ju massa pengar hemma som var, alltså det var som från någon sån här svartvit thriller från 50-talet eller något sånt, att han hade ju liksom guldtackor i garderoberna och pengar insydda i rockfoder ungefär, och kanske madrassen också eller något sånt. Och de där pengarna så kunde spåras bland annat till Egyptens försvarsministerium. Och eftersom han var ordförande för senatens utrikesutskott, väldigt anmärkningsvärt. Och det var en massa republikaner i senaten som då började för ganska länge sedan uppmana honom att lämna sina uppdrag, men då ett tu tre så var det 30 av de här demokratsenatorerna som ställde samma krav, så det tyder ju på att de visste någonting som varken liksom vi eller lyssnarna känner till. Så att hans saga är allmän. Det mandatet lär de väl kunna behålla, för att det kom då en ny karl som jag inte kände till, alltså Andy Kim, och han har ett visst förtroendekapital, för han var nämligen den som var först ut med att kräva att demokraterna helt enkelt skulle göra sig av med den där karln. Om han då gjorde det för egen vinning eller inte, det är det här han återstår ju att säga. Men då det här med att det har varit 51-49 för Demokraterna, så det har ju varit en väldigt skör majoritet, för att det har funnits framförallt 2 personer inom Demokraterna som har kunnat bråka genom att visa sympati för Republikanernas förslag. Det är Joe Manchin och Kyrsten Sinema heter de. Och det är ju klart att de där har ju haft det här mycket, mycket makt, speciellt den där Joe Manchin som har kallats för den mäktigaste mannen i senaten. Jag kan ju bara tro att det stämde också, men att han hade då meddelat att han inte ställer upp för omval. Och här är då en väldigt väsentlig grej, att han är från West Virginia, det är en av de mest konservativa delstaterna. Han skulle kunna vara republikan precis lika bra. Och det är ju därför man har låtit honom hållas inom Demokraterna, för man vet att han är den enda i den där delstaten som har chans att vinna.
Just
Och
det.
nu kommer han ju då som sagt inte att vara med längre, och då är det ganska säkert att där tar Republikanerna ett tilläggsmandat, och då är det 50-50. Dessutom så har Republikanerna lagt in, de har nominerat delstatens guvernör, han heter Jim Justice. Det låter som någon domare i ett Lucky Luke-album. Så att där kommer liksom Där vinner republikanerna liksom
Men
helt säkert.
50-50, men i så fall 50-50, men det betyder att den som har ordföranden.
Ja, alltså, vicepresidenten är ju sen ordförande där, och så att då beror det på vem som vinner presidentvalet med Vance eller Waltz, men då är det flera andra demokrater som ligger risigt till helt enkelt. Den där Kirsten Sinema som jag nämnde förresten, så hon ställer inte upp för omval i Arizona, så där kan det bli spännande. Men där leder demokraternas kandidat för tillfället. Men det är bara det att det finns två personer som ligger risigt till. John Tester i Montana och Sherrod Brown i Ohio. Och det handlar helt enkelt, det är sagt samma vad de heter, men att det är då demokrater som sitter i senaten och ställer upp för omval i delstater där republikaner är rätt starka.
Ja.
Och de där båda så ligger ganska risigt till i galluparna, så att där kan det plötsligt vara 52-48 till republikanernas fördel. Men okej, okay, å andra sidan, om det är så att Harris nu skulle ha en medvind fram till valet och plötsligt visa sig vara den starkare, jag säger om, så då det här kan det då leda till att det vänder på steken i de här enskilda fallen också, för att man brukar ibland tala om sådana här så kallade coattail effekter, alltså att någon kan bli invald i kongressen genom att man helt enkelt håller en populär presidentkandidat i rockskjortan, eller det som coattail betyder. Om någon klarar sig väldigt bra i presidentval, så brukar det ofta vara så att det smittar av sig på, eller sprider sig till de andra valerna också, allt från senatorer och representanthusmedlemmar till, vad ska vi nu säga, hundfångare och sheriffer, vad de nu väljer på lokal nivå. Men det finns mycket annat intressant att ta upp med det här också, att Mitch McConnell, så han alltså republikanernas långvariga ordförande i senaten. Han är ju visat prov på samma typ av gaggighet som Biden och några till, men han ställer ju nog upp på nytt, men han har åtminstone sagt att han ska inte vara gruppledare längre, men att tydligen det. Har han svårt att slita sig därifrån.
Men är det så att valet till president och valet till senat och så, är det oftast hand i hand ändå? Att det, om det är republikansk kandidat man röstar på presidenten, så är det antagligen också så när det gäller senat att man har republikaner där till dit.
No, ofta är det ju nog så, för att det är klart, du får ju rösta på typ en presidentkandidat från demokraterna, och sen kan det ju hända att du ogillar demokraten som är uppställd i senatsval eller representanthusval, och där du bor, då röstar du på en republikan istället. Men att vi kan väl ändå anta att för det mesta så röstar man på det här samma parti. Men att eller ger sin röst åt olika personer från samma parti i de här respektive valen. Men att det är ju liksom inget måste. Och för den delen, så Tando, Montana och Ohio, så det är ju intressanta undantag egentligen. Att de här senatorerna som jag nämnde, Tester och Brown, så att de är demokrater, därför att det är ju delstater där republikanerna helt klart är det starkare partiet.
Jo,
och Trump kommer att vinna i de båda delstaterna.
Ja, så är det.
Så att det understryker förstås det här personfrågorna, att Tester och Brown är ju då bevisligen populära som personer, i alla fall på samma sätt som den här Joe Manchin i West Virginia.
Jo, just.
För att där liksom sopar ju republikanerna rent i det stora hela.
Ja, det är rätt intressant det där. Vi ska återkomma till de här valen också. Ska avsluta med att prata om en president som vi brukar. Vi har ju många podcasts, delar och avsnitt och serier, men vi har ju två serier framförallt. Och den andra heter ju Mr. President, och du hittar den på samma ställe där du hittat den här podcasten. Och vi har nu kommit fram till att tipsa om president nummer 39, och det är ju en märkvärdig president faktiskt, som jubilerar förhoppningsvis om någon vecka. Och det är Jimmy Carter, som föddes 1924, 1 oktober, och han lever fortfarande. Han var president 1977 till 81. Och Jimmy Carter, ja, är han den äldsta?
Jo. Ingen annan har blivit 100 år. Och det är många rekord involverat i det där, för att han har ju varit ex-president i mer än 40 år.
Just det.
Och jag menar, det är ju alltså helt i särklass, för han var ju inte jättegammal då han lämnade presidentposten heller, för liksom över 40 år sedan. Så att det, och han kom ju, han var ju ganska okänd. Visserligen han har varit guvernör i Georgia, men det var ganska liten delstat och osynlig på den tiden. Och han gjorde ju, slog ju politiska mynt av att betona att han knappt satt sin fot i Washington
Just det.
DC. Och det är ju ingenting att skryta med kanske under normala omständigheter, men att det här var ju i kölvattnet av Vietnamkriget, Watergate och så vidare. Och han var då en djupt troende. Det är inget ovanligt att man profilerar sig via det i dagens läge, men att då var det inte så vanligt. Men att han red ju på det där, liksom betona hög moral och så vidare och så vidare. Så att det var en rätt speciell kampanj i det där, för att hans mamma fick ganska mycket uppmärksamhet,
Ja,
för det var en
just
sån där charmig sydstatsdam som journalisterna hade, alltså hon lindade den runt fingret. Att det var någon journalist som hade frågat av henne att ja, men att hörde du några politiker ljuga? Så, ja, min lilla Jimmy, han ljuger aldrig. Ja, men någon gång måste han väl ljuga. Nej, och så jädra tjat om det där. Så sa hon väl till sist att no, men han kanske kan dra en vit lögn nu och då. Och så frågar journalisten att ja, men vad är det då? Och han ville inte släppa det där. Och så till sist sa hon åt honom, hon fick något tyst på den där journalisten med att säga att hörru, då du kom hit så sa jag ju att det var väldigt trevligt att ha dig här. Ja, så det var en vit lögn.
Ja, det är bra. Carter som jag egentligen kanske gjorde större avtryck sen efter sin presidentperiod och fick också fredspris långt senare.
Jo då. Han är nog kanske bästa exemplet egentligen på någon som har varit mer lyckad efteråt än då han var president, för att han var liksom väldigt aktiv och liksom värna om mänskliga rättigheter och allt det där. Då han tillträdde som president så betonar han ju också att han ser varje ambassadör han utnämner så är hans personliga representant för lag och rätt och mänskliga rättigheter. Och det kanske inte hade varit någon självklarhet tidigare i amerikansk utrikespolitik.
Nej, och vi får se framåt hur det blir. Men tack Klaus, det här var spännande, den 39:e presidenten, och det blir ju ett slags jubileumsavsnitt i vår serie Mr. President Jimmy Carter som kommer här, att du kan lyssna på den lite längre fram. Så då tackar vi för idag, Klaus.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.